Jag är så ledsen att jag aldrig blev rappare.
Ja.
Kan du rappa introt?
Mm, det kan jag.
Gör inte det.
Burn. Trista repriser och idétorka eller nostalgi och raffinering. I tv-tider av ständiga remakes kan man undra vem det är som är kapten på den här kreativa båten egentligen.
Och med färska exempel som Prime Videos Mr. and Mrs. Smith och Netflix En dag i sinnet kan det vara gott läge att fundera över. Är det meningen att vi ska titta på samma saker om och om igen? Har vi uppfunnit färdigt nu? Jag heter Andreas Hörmark.
Och jag heter Tove Nordström och det här är TV-kollen från Svenska Dagbladet. Du lyssnar alltså på TV-kollen från Svenska Dagbladet som numera har ett helt eget poddflöde. Du hittar oss nu genom att söka på SvD TV-kollen i din poddspelare eller lyssna i SvD-appen såklart under poddar. Följ oss jättegärna där. Läget, Korven?
Det börjar bli mer ett öknamn än ett smeknamn det där faktiskt.
Mm, ja, vi får se. Jag tänker att det kanske inte har levt färdigt, men å andra sidan så är det väldigt roligt att du berättat att din mamma på riktigt trodde att du kallades Korven på jobbet.
Ja, men det är ju bara du. Ja. Som kallar mig det, vill jag verkligen understryka.
Det är det, och bara i den här studion.
Ja.
Vi får väl hälsa mamma det.
Absolut, jag kommer att bli lugn.
Det är ett smeknamn med kärlek. Eller?
Om du säger det så, ja, precis.
Men du, har du någon gång haft olika identiteter i olika kontexter? Alltså typ att du skulle vara Korven på jobbet och sen Andreas hemma.
De kallade mig Jesus i gymnasiet, för då hade jag långa, vackra lockar.
Ja, det var inte att du gick i sandaler och barfota året om.
Nej.
Ja, nej, men för att det där, att man alltså låtsas vara saker som man inte är, det vill säga, du låtsas vara Guds son, herregud. Det är ju temat för en film som jag såg i helgen. Inte att låtsas vara Guds son, men att låtsas vara saker man inte är.
Mm.
Och det kommer jag återkomma till lite senare, det vill jag höra.
Verkligen.
Mm. Men i veckan då, vi har ju bland annat då det här med att programledarna till Eurovision nu har utsetts och namngivits. Petra Mede och hela Sveriges Hollywoodstjärna Malin Åkerman. Spontana tankar och känslor.
Jättekul med Petra Mede, tycker jag.
Eller hur, tycker
hon,
jag med.
Hon är alltid bra. Malin Åkerman har jag faktiskt ingen direkt relation till. Jag vet att hon är en svenska som är i Hollywood, men jag...
Nej.
Mer än så. Men det blir säkert jättebra.
Ja. Alltså smart att välja Petra Mede som ändå redan är väldigt poppis i hela liksom, deras core målgrupp i Europa, inte bara i Sverige.
Exakt.
Varför ändra på ett vinnande koncept? Och hon är ju så trygg i den där världen och så. Och sen så tänker jag också, både hon är ju duktig på att vara liksom internationellt rolig. Alltså om du är med på vad jag menar. Det känns inte som att alla som svenskar uppskattar som roliga nödvändigtvis skulle betraktas som roliga utomlands. Men hon känns ju som att hon är duktig på det där. Och sen tillför vi ytterligare internationell glans genom Malin Åkerman. Som ju också har spelat ganska mycket komedianroller. Liksom.
Mm. Men skulle du säga att hon är framförallt etablerad i USA?
Alltså hon har ju gjort framförallt amerikanska produktioner, men hon har ju i detta nu är hon ju aktuell i Edvard och Siléns film som går på bio, rallyfilmen.
Okay.
Så att hon har gjort roll i Sverige också.
För annars känns det ju lite fusk för svenskar att man liksom tar en amerikansk kändis och bara säger att hon är svensk och så åker man snålskjuts på henne.
Just det.
Det är som när Malta hade med rapparen Flo Rida i sitt nummer.
Är det sant?
Ja, funkar inte.
Ja. Eller gjorde det?
Nej, de hamnade sist tror jag.
Ja. Det finns inga genvägar. Nej. Och så vidare. Vi får se hur det går. Men innan det då är Eurovision senare i vår så ska ju Mellon avklaras.
Just det. Mm. Vad tyckte du om första deltävlingen?
Ja, vill du veta det?
Mm.
Det här som ni inte ser nu men som jag gör rent fysiskt i studion, det är en tumme upp.
Mm. Ja. Jag kan intyga det.
Mm, det kan du intyga. Håller du med mig? Du har ett lite kyligare ansiktsuttryck just nu.
Ja, men jag såg det också som repris dagen efter. I min ensamhet, en lite deppig söndag förmiddag. Så att jag hade svårt att verkligen leva mig in i festen.
Just det.
Men jag vet inte, så här ytterligare en ganska brölig. Samir och Viktor Denga och så något band med kepsar som låter som Linkin Park. Lät för 20 år sedan.
Mm.
Eller?
Och då ska vi komma ihåg då att det här är ju ett samtal du och jag har efter att första deltävlingen har avklarats, men våren är full av deltävlingar och final. Så att det finns mycket som kan hända, mycket som kan vända. Du känner blaha.
Blaha känner jag nog, att liksom bara ja. Carina Berg är ju alltid bra. Jag kan förstå att Björn Gustafsson vill gifta sig med henne, men får man inte lite känslan av att det bara sitter fast i samma hjulspår? Och A-Teens, det är ett 25 år gammalt band som gör ännu äldre ABBA-låtar. Och får de ens heta A-Teens när de är plus 40?
Det, jag hör dig. Jag vill bekräfta att jag hör dig, men jag håller inte med.
Nej.
Jag tycker att det här... alltså, jag skulle vilja vända på steken. Jag tycker att Mello är ju traditioner och nostalgi. Det är ju liksom själva DNA:t på något vis. Jag älskar att det fortsätter vara det. Och att man fortsätter att verkligen göra ett program för de riktiga fansen som vill liksom på något sätt stanna i det universum de redan känner och kan. Jag tycker inte alls att det blir något trist. Det är inte. Jag fick gås, aktiv gås av att se E-Teens återförenas och köra på igen. Hur som helst, idag blir det ju faktiskt fler sorters repriseringar. Det här kan man ju kanske kalla veckan då Stuck Culture körde lite mer djupt ner i diket. Ja, vi har helt enkelt tagit det vi har, det som bjuds i tablån, och kikat på varsin remake.
Yes.
Mm. Vi kommer också återkomma till vad Stuck Culture är, så behöver inte känna dig minsta dum om du inte vet. Till att börja med då, minns du det här? They are the world's most deadly assassins. Their identities are a secret.
Even from each other. Did you do something new?
I added peas.
Ah, peas. She was mesmerizing. She was unpredictable. Now, there's no mystery.
Ja, det var ju alltså filmen Mr. and Mrs. Smith från 2005. Känd från Brangelina Gate.
Mm.
Det minns du förmodligen då. När hela världens sweetheart-par splittrades. Alltså Brad Pitt och Jennifer Aniston. Och Angelina Jolie på något sätt cementerade sitt ID som homewrecker number one. Stackaren. Det är ett scarlet letter hon har fått bära sedan dess. Filmen handlar då om ett uttråkat medelklasspar som upptäcker att de båda är spioner för rivaliserande agentfirmor. Och det upptäcker de när de får i uppdrag att döda varandra. Spännande plott. Filmen fick vi kanske inga strålande omdömen, rightfully so skulle jag säga. Men däremot var det en riktig box office hit. Så vi har jättebra tittarsiffror. Och nu har då remaken landat i tablån, och den tycks göra också en remake på själva mottagandet. Det vill säga inte översvallande med goda omdömen, men stigande tittarsiffror. Och tv-serien då som finns på Prime Video nu med Donald Glover, a.k.a. Childish Gambino, om du lyssnar på hans musik.
Absolut.
Han har ena huvudrollen och dessutom en av producentstolarna. Och sen så har vi Maya Erskine i den andra huvudrollen. Den här handlar alltså också om två agenter som lever undercover som gifta.
MJ.
I'm John. Love and
happiness. Banking card and marriage registration. Something that can make you do right. Married.
Yeah, I guess we're married. Make you do
right. They didn't bring up that we'd be paired until the last interview.
It's an old KGB tactic. They draw less attention as a couple.
Very romantic.
Där filmen är lite mer som actionkomedi med betoning på action, så är tv-serien i princip en relationskomedi. Fast med en nypa action som det heter. Actionscener. Och alltså här kommer bulletin. Jag gillar den. Omdömena har fel.
Ja, kul.
Internet har fel.
Din obotliga optimism fortsätter här.
Verkligen. Här är, alltså, i serien då har vi två för varandra främmande agenter som har parats ihop och ska leva som gifta, John och Jane Smith. Och under tiden ska de då utföra uppdrag från en ansiktslös chef. Och de går ju då från främlingar som bestämmer att vi ska bara jobba ihop för pengarna en stund och sen så, och vi kommer aldrig vara intima, till såklart ett kärlekspar som genomgår en helt vanlig relationsevolution, fast under väldigt ovanliga premisser. Lite som gifta vid första ögonkastet, är det inte?
Jo.
Eller hur?
Jo.
Det är same same, fast den ena är reality och den andra är let's hope not.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Kör till SVT.
På ett sätt kan jag tycka att det är ganska synd att man då har valt att utgå från det här gamla filmkonceptet så där, alltså så direkt. Både för att jag tror att många blir direkt avtända eftersom förlagen var rätt usel. Men också för att folk överlag är så himla trötta på remakes. Det finns ju alltså, trådar som vår producent här har tipsat mig om på Reddit om hur folk aktivt alltså väljer att inte se saker på grund av någon slags remake-fatig. Så inte för att man har läst något eller sett något om den nya upplagan av någonting som har gjorts, utan bara för att man vet att det är en remake så väljer man aktivt bort det.
Basically everything is a reboot or it is a sequel, and that is because Hollywood apparently lacks all creativity and they're lazy and they think that we don't notice or we don't care.
Och båda delar bidrar till att just den här remaken kanske inte ens får en chans. Och det är synd. Jättesynd och lite orättvist. För övrigt en sån ironi då från streamingbolagens sida att man försöker ju använda nostalgi för att locka tittare. Alltså det är väl därför man döper en sån här sak till Mr. och Mrs. Smith. Men just den nostalgin är också vad som får alla tittare att vända bort blicken. Mm. Det är ironi, är det inte?
Jo, verkligen. Men vad är det som gör att serien är så mycket bättre då än filmen?
Ja, det är väl roligt att du frågar, för att här kommer svar. Dels så kan jag tycka, och det här är absolut en detalj, men jag väljer ändå att lyfta den. Dels så kan jag tycka att man inte blir distraherad av att de här huvudrollerna är som karvade ur Carrera marmor, så snygga.
Elakt sagt om Donald Glover.
Och huvudrollerna i den här serien, alltså Donald Glover bland annat, de är alltså supersöta och supersnygga och heta på massa sätt, men det är liksom inte deras main features.
Nej. Ja. Maya Erskine också förstås, vill jag tillägga.
Verkligen. Mm. Men det är en detalj. Det är en detalj. Men man har också, som alltid då när det gäller Donald Glover, som sagt har både producerat och spelat huvudroll i serien, så har man ju satsat mycket på dialog och liksom social igenkänning, och det har man igen, även fast den här världen då som du har skapat är jätteknasig och superskev, så är liksom relationen i mitten av den jättemänsklig och relaterbar liksom för många av oss. Ja, eller vem väntar sig ett stycke prutt mitt i Agent Action?
What was that? Check outside.
Det kan låta tramsigt. Prutt är tramsigt. Men det är ju också ett laddat inslag i uppstarten av en ny relation. Man råkar prutta på natten. Mm. Ja, vem har inte varit med om det?
Nej, absolut.
Ja. Och sen så har vi ett annat inslag som också är typiskt Donald Glover, som är en viss awkwardness som jag är väldigt förtjust i. Istället för att då de här nya Mr. och Mrs. Smith är som det här perfekta smidiga paret i alla sociala situationer, de är overkliga kameleonter så att säga, som Brad och Angelina var, så är de är mycket mer så här olika, förstående till och passande för olika situationer som i verkliga livet. Alltså frun då, Erskine, hon är ju helt Sagan och Renländska i Malmö i sociala sammanhang, liksom hon inte gillar. Alltså hon blir ju helt bara... och mannen då, han är ju en sån här riktig velorklädd mysplågarstämning inuti, som är intresserad av allt och alla. Mm. Ja, relate. Det här är också på något vis sånt man vanligtvis slarvar med. Så fort man ska göra något som ska likna action, då blir det här sekundärt. Man jobbar liksom inte på persongallerier på det sättet, eller på karaktärsdimensioner på det sättet, och låter dem vara komplicerade och mångfacetterade. Och det har de ju verkligen gjort här. Så man har ju liksom vänt på begreppen. Det tycker jag är jättespännande och helt eget. För det finns ju som en motsägelsefullhet i det där, att relationsutvecklingen i serien är så intrikat och på många sätt så trovärdig, när actiondelarna är precis tvärtom. Superförenklade och ganska tramsiga rent av. Men det är också det som gör att det här blir någonting nytt, alltså som en liten egen genre i genren, en liten egen ton på något vis. Och jag tycker att det är också det som gör det till en lyckad remake. Mm. Alltså, även om jag kan tycka att det är ganska starkt att kalla det en remake. Det enda som har remakeats är namnet och det faktum att det finns en Mr. och Mrs. Smith egentligen.
Just det. Men om man hade tagit bort all action helt, hade den funkat som bara ett relationsdrama?
Det är sjuka att jag kan tycka det, men det är det som gör det till något quirkiness. Den inramningen att så det där är inte saker som spontant tar ihop. Som ett relationsutvecklingsdrama och knas-action. Mm. Agent, knas-värld liksom. Nej, men det låter som två saker som inte, alltså, som är liksom som kanslar varandra på något vis.
Mm, mm.
Men här får han det att lira och jag tycker det är roligt.
Ja, men det här med att det görs så många remakes har ju diskuterats flitigt de senaste åren, men ja, egentligen hur länge som helst. Fenomenet har ju verkligen boomat sen typ mitten av 10-talet.
Mm.
Man kan nämna otaliga superhjältefilmer, inte minst skräckfilmer, mm. It, Halloween.
Just det.
Och så förstås hur många Disney-filmer som helst. Nu senast var det väl Lilla Sjöjungfrun som fick en spelfilm då för att vara tecknat tidigare.
Mm.
Och kanske beror det på att det är allt svårare att nå fram i ett övermättat utbud och att denna sorts nostalgi tilltalar oss något särskilt.
Även ja, om det är väl det man precis, tror på liksom.
Ja, precis. Eller så är det att det är så tufft ekonomiskt läge för filmindustrin, både för streamingtjänsterna och biograferna. Så man satsar hårt på vad man då tror ska vara säkra kort.
Men visst är det så att det är en jädra skillnad på biografer och streaming? Alltså att tv-serier får ett annat utfall än bio?
Ja, så kan det vara, så kan det vara. Man ser ju när man tittar på biolistorna vilka filmer som flest går att se. Så ja, är typ, förra året var 7 av 10 filmer var antingen remakes eller uppföljare till någonting.
Just det.
Så att det funkar ju ändå på bio. Och Josefin de Gregorio skrev nyligen en text i SvD om begreppet stuck culture. Och,
just det, det var det här vi pratade om i början.
Precis. Och det tillskrivs en amerikansk författare och advokat som heter Paul Scalas. Och han skrev 2020 en text med titeln just Culture is stuck, att kulturen sitter fast.
Mm.
Och kortfattat kan man väl säga att det innebär att samhället är fastlåst vid tidigare decenniers populärkultur snarare än att skapa sin egen. Och det märker man ju på typ så 80-tals doftande popmusik och det märks på att alla tonåringar man träffar idag ser ut som de är med i fucking Åmål.
Mm.
Med så här låga jeans och så vidare.
Mm. Att min 11-åring kan mina bästa låtar från 90-talet liksom.
Ja, alltså precis.
Gammal.
Exakt. Ja. Hur intresserad var du av dina föräldrars musik när du var ung?
Semi skulle jag säga.
Semi, ja.
Då fanns ju Absolut Music så det var ju mer intresserad av.
Ja, exakt.
Rest in peace.
Men det här är ju en tv-podd va? Så att, det är väl kanske just tv och film vi ska prata om och det är väl kanske också de som har drabbats allra hårdast av det här.
Just
det. Den mest sedda sitcomen måste väl fortfarande vara Friends till exempel.
Säkert.
Folk fastnar, man ser om Friends, man ser om Seinfeld, man kollar på The Office. Du var måttligt intresserad av dina föräldrars musik men hur nostalgiskt lagd var du överhuvudtaget som tonåring på 90-talet?
Jag tror inte jag var så nostalgiskt lagd då, men idag är jag ju det.
Mm. Mm. Kanske kommer med när man blir lite äldre då.
Vad menar du?
en bov som ofta pekas ut i det här är algoritmerna som bara rekommenderar samma saker om och om igen.
Mm.
Rekommenderar det alla andra lyssnar på. Man fastnar i en lite deppig loop av att man bara streamar vidare samma saker.
Man har sin filterbubbla. Men frågan man ställer sig är ju då alltså, om stuck culture är liksom ett faktum, är det ett problem eller är det bara ett konstaterande att så här ser kulturutvecklingen ut nu?
Ja, jag tror nog mer det och genom historien så har det här med remakes alltid varit mer eller mindre vanligt, ofta i tider av ekonomiska bekymmer liksom, att man vill satsa på de här säkra korten. Det kom till exempel nya Star Wars-filmer i slutet på 90-talet också.
Ja.
Och A Star Is Born var ju en remake som var jätteuppmärksammad för några år sedan. Och jag menar, det är ju en remake på en film från 1976 som var en remake på en film från 1954 som i sin tur var en remake på en film från 1937.
Mm.
Och dessutom, ja, så att liksom...
Det är inget nytt fenomen.
Det är inget nytt fenomen.
Mm. Men det är ju spännande att det finns det där att, som du säger, att biostatistik visar en sak. Mm. Att det här är någonting vi efterfrågar och uppskattar, och det är det vi drar oss till. Alltså filmer som är olika remakes eller fortsättningar på något. Medan det också växer fram de här trådarna på till exempel då Reddit, man pratar om just det att man är så fruktansvärt trött på remakes att man aktivt väljer att inte ens titta på dem.
Precis.
Så att det finns ju, det är som två utvecklingslägen liksom. Mm.
Och dessutom handlar ju detta framförallt om den breda mainstream-kulturen. Och vill man hitta smal och nyskapande musik eller film eller vad som helst, så är det ju faktiskt bara att börja leta. Mm. Och det kommer alltid att finnas. Det är väl kanske att algoritmerna styr vad du hittar. Det krävs lite mer arbete för att hitta de här sakerna som man verkligen tycker om och som är utanför den här remake-pölen.
Just det. Det kommer inte komma några stekta sparvar flygande in i din lilla kulturmål.
Nej, exakt. Jag blir lite trött på gnället liksom. Att klaga på remakes börjar bli lite av en remake i sig. Vi har gjort det varje år nu sedan åtminstone 2016. Ja. Och att gå runt och bekymra sig över vår tids idétorka och se tillbaka på hur nyskapande vi var förr är väl i sig också en ganska fånig form av nostalgi.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men kände du inte nu hur cirklar slöts? Att nu var det som att du var jag i introt när vi pratade om Mellon.
Ja.
Och nu landar du i samma insikt fast kring det här med Slack Culture. Det kanske är samma du och jag.
Ja, kanske är så. Eller så har jag vad de kallar ett rörligt intellekt, va? Kan ändra ståndpunkt as we go.
Ja, det kan vara det att du precis har ett rörligt intellekt. Eller bara att du är som en liten vindflöjel.
Ja, precis. Ja. Jag står inte för något. Jag har ju också tittat på en grej, och som du var inne på tidigare så finns det ju saker som faktiskt mår bra av nya versioner. Mm, mm. Och en sån är One Day, eller En Dag som den heter i Sverige.
Just det.
Det är från början en roman från 2009 skriven av David Nichols. Har du läst den?
Inte läst den, men jag har sett förra filmen, tyvärr.
Ja, jag beklagar. Jag har inte heller läst den. För mig har den bara varit den där orangea boken som alltid finns på myrorna och som alla på tunnelbanan läser. Fortfarande. Det är ändå länge sedan den kom. Den handlar om Emma och Dexter som tillbringar en natt tillsammans efter sin examen den 15 juli 1988. Och resten av boken skildrar sen hur deras respektive liv ser ut varje år den 15 juli i 20 år framöver.
Mm.
Och de kommer aldrig riktigt över varandra, kan man väl säga. Mm. Under de här 20 åren. Har du varit helt stack på någon person en lång tid?
Nej, vem sa det? Självklart har jag varit det.
Ja. Nu inte. Vi behöver inte fördjupa oss i det. Men det är fint att veta att du i alla fall då kan relatera till de här.
Just.
Nu ska den här boken då få bli en tv-serie på Netflix. Men den har ju, som du var inne på, filmatiserats en gång tidigare. 2011 kom en film med Anne Hathaway och Jim Sturgess i huvudrollerna. Och den blev väl kanske inte heller tokhyllad när den kom. Varken av dig eller av kritikerna.
Ja, för det visade sig nämligen att kritikerna var varken blinda eller döva.
We've never actually met.
Emma Morley.
I'll walk you home.
Sorry, I'm not good at this.
Maybe we could just be friends.
Okay.
On the day they met, Dexter and Emma never imagined.
We will see each other again.
I know we will.
How their lives would intersect over the next 20 years.
I'm a disaster.
I'm sure it's not a complete disaster. Come on, everyone's lost at 25.
You're not.
Jag har i alla fall tagit mitt journalistiska uppdrag på allvar och sett om filmen. Och den är faktiskt inte så bra. Men i filmen blir det helt obegripligt hur de här två personerna tycker om varandra, tycker jag är det stora problemet. För att om man ska berätta en historia som utspelar sig under 20 år så blir det rätt korta nedslag. Man får ju aldrig någon, man känner aldrig av den här intimiteten.
Liksom. Nej, var kommer klistret ifrån? Liksom? Vad är shitet? Alltså KIT?
Nej, precis. Det blir konstruerat och sådär. Den här nya serien måste jag ändå säga är faktiskt ett riktigt uppköp. Varje avsnitt utspelar sig under endast en dag och det går alltså ett år mellan varje avsnitt.
How is that someone can go from being a total stranger to being the most important person in your life? What do you want to be when you're 40?
Am I allowed to say rich?
What about you?
I want to do something that actually makes a difference.
Change the world, you mean?
Maybe just my own tiny corner of it.
Och ja, det blir väl lite av en gimmick även här. Men också lite som att bläddra i ett fotoalbum. Och jag kom på mig själv flera gånger med att gå tillbaka i mina mobilanteckningar och kolla mitt fotoalbum i luren och liksom fundera över så här, hur hade mitt liv blivit om jag hade följt det här greppet. Det hade väl kanske inte blivit ett rafflande Netflix-drama precis. Men,
Säg inte det.
Nej, så är det i alla fall. Men jag tänkte mycket på nostalgi även i det här fallet faktiskt. För att det är ju uppenbart att förklaringen till varför de här två personerna hela tiden återkommer till varandra och varför de tycker så mycket om varandra under så lång tid är ju nostalgi.
Mm.
De träffas en gång när de är unga och minnet av det är ju vad som liksom hänger kvar hela tiden.
Mm.
Egentligen har de inte så mycket gemensamt längre och sådär. Och de försöker hela tiden starta nya liv med andra partners men misslyckas för att de inte kan glömma varandra. Och det om något kan man väl kalla stuck culture.
Verkligen. Men alltså, som sagt, jag tycker att det är ett spännande begrepp för oss alla att tänka på om det här med stark culture, för jag tror inte vi har pratat färdigt om det. Och är det någonting dåligt eller är det någonting som bara är? Allt måste ju inte vara dåligt för att det inte innebär framåtrörelse. Någonting i det kan också kännas lite tryggt, tycker jag. Att allt inte ständigt ska göras bättre, göras nytt, effektiviseras. Alltså, det finns någonting skönt i det här,
ja,
också.
Kanske. Men jag tror framförallt att publiken och konsumenter får vad de förtjänar, eller vad man ska säga. Alltså,
ja.
Jag menar, det säljer ju och folk vill se det.
Ja.
Så att det går inte direkt att peka ut någon bov i det här.
Nej, och när fatigen är tillräckligt bred, då kommer det också att ge fart till denna culture-utveckling igen.
Precis. Och som sagt, det finns hur mycket annat som helst som inte är remakes, men det är kanske inte alltid det som säljer flest biobiljetter.
Så kan det vara. Men med det sagt så är det något annat jag ska berätta att så kan det vara, och det är att vi är framme vid Binge eller Blä.
Äntligen.
Hurra! Jag har tittat på Sharper på Apple TV+. Det här är ju då någon slags neo-noir-thriller, säger de själva. Det kanske det är. Med bland annat då Julianne Moore, Sebastian Stan och John Lithgow. Handlar om manipulation och maktspel och vem som verkligen är den de säger sig vara.
Mm.
Alltså är folk det de utgör sig för att vara.
Mm.
Och det är de i regel inte, spoiler. Och det här är liksom en bra skådisensemble, och jag tycker också till början att det är en ganska bra plott, men sen blir saker så himla förutsägbara och lite stressade och platta, så att jag har inget annat val än att blä, tyvärr.
Ja,
se
tråkigt.
Inte den.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Började så bra.
Det började så bra.
Ja.
Ja.
Ja, men jag fortsätter lite på den här maktspelstematiken då.
Mm.
För just nu är den grekiska regissören Yorgos Lanthimos bioaktuell med Poor Things.
Ja, just.
Som jag var och såg förra veckan, den var toppen. Men varför inte passa på att värma upp med hans förra film The Favourite som precis kommit till Netflix. Vi träffar den sjukliga drottningen Anne och hennes hovdam Lady Sarah. Och när Sarahs fattiga kusin kommer till slottet startas just ett infernaliskt maktspel mellan kusinerna om vem som ska få drottningens kärlek och vem som ska få hoppa i säng med henne. Bland annat.
Mm.
Och jag älskar den här filmen, så att det blir en rejäl binge.
Vad härligt, då fick vi ändå sluta i dur.
Ja, precis.
Ja.
Och du är gladare och gladare under hela avsnittet.
Eller hur, det växte till sig. Ja. Du hade en uppåtgående kurva.
Ja, underbart. Ja.
Jag slutade på mål, men ibland måste även jag göra det. Annars så måste man ju ifrågasätta hur fan jag mår egentligen.
Ja.
Men här är TV-kollen slut för idag. Mm. Och det är ju verkligen att sluta i mål, att konstatera att nu är det slut.
Jo,
men det är vad det är.
Ja.
Nå oss kan du hur som helst alltid göra. Och det gör du på tvkollen@svd.se. Och i andan av reprisen som jag snackat om hela det här avsnittet, så ska vi igen påminna om att TV-kollen också har ett eget poddflöde nu. Så du hittar oss genom att söka på SVD TV-kollen i din poddspelare, eller så kan du lyssna i SVD-appen.
Du hittar en lista med alla titlar vi nämnt i avsnittet och var du kan streama dem i avsnittsbeskrivningen i din poddspelare. Fler tv-tips och recensioner finns på svd.se/kultur, och glöm inte att prenumerera på nyhetsbrevet Bäst på TV.
Det här avsnittet producerades av Joanna Goretzka, och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.